Hej! Har ni haft en bra sommar? Härligt, jag med. Jag hade ett par veckor semester. Jag brukar alltid återvända till Oslo då, för att för 5 år sedan så blev jag ju frälst i Oslo, så det ligger varmt om hjärtat. Så att jag brukar ta en trip dit. I år var det något nytt, för i år så var Kristina med där också, som är nytillkommen för ett par månader sedan. Och där hände det något som jag tänkte dela med. Jag försökte hålla det lite hemligt, men jag tänkte det blir en bra början på det här att vi förlovade oss faktiskt där. Så jag tänkte, vad är bättre tillfällen att dela med sig till sin familj om det först, innan det blir officiellt? Ja, jag kommer ju predika här idag om att våga lita på Gud, att han håller och han kommer bära dig. Det har varit en tuff vecka, det har varit mycket motstånd inför det här. Och när det blir motstånd för mig så kommer allting på en hög på en gång. Att det blir mycket att göra, det händer grejer hela tiden. Jag tänkte att jag skulle vara smart och jag skulle åka till mitt jobb varje dag och sitta och förbereda mig. För då blev det som att den här tiden är avsatt för det. Men det brukar aldrig funka så, utan jag fick börja jobba istället. Så vad händer när vi litar på Gud och när vi får gå på det han har kallat oss till att göra? Det står så här i Matteus 10, 7-8. Där ni ska gå fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det är ganska starka ord. Jag har inte uppväckt någon död. Jag har inte gjort någon spetälskren heller. Jag vet inte om den sjukdomen finns kvar här i Sverige ens. Det tror jag inte den gör. Men man kan vända på det här också. För jag vet att folk kan ha lite svårt med den här texten. Jag har haft svårt med den också. Att ska jag göra allt det här? Ligger det verkligen på mig att driva ut onda andar? Väcka upp döda? Ja, det står ju så i alla fall. Det står ingenting om att några få personer utvalda att predika, att sprida Guds ord eller att uppväcka döda. Jag vet speciellt, för jag känner inte att jag har gåvan att predika, men jag gör det för jag tror att Gud har lagt någonting på mitt hjärta idag. Så därför står jag här. Men när vi inte gör det som står här idag, vad är det som hindrar oss att göra det? Ett så tror jag. Det finns säkert 10 olika anledningar. Men ett tror jag att det är att vi inte litar tillräckligt på Herren. Att vi tänker att det kanske bara är mina egna tankar som säger att jag ska gå till ICA och be för någon. Jag har kanske fått sett en person, hur han ser ut, hans ansikte och allting. Men jag kan tänka så också ibland att ja, det är nog mina egna tankar. Det är inte väl det från Gud. Det här låter ju helt sjukt. Så då tror jag att en del saker faller bort för att vi inte tror att det är Gud. Sen så är det nummer 2, det sista alternativet jag kommer ta upp om det ämne. Det är att vi är rädda för folk, vad de ska tycka när vi gör vissa saker. Men vad ska de ner på ICA tänka om jag går ner på knä vid mjölkdisken och ber någon till helande i knä? Känner någon igen sig på det? Att ibland är de lite rädda för vad folk ska tänka och tycka. Eller är jag ensam om den tanken? Nej. Så att jag ska läsa ifrån andra Mosebok 4:1-10. Det är kanske ett ovanligt ställe, men det handlar om när Mose fick möta Gud för första gången. Hans första möte. Gud kom och mötte honom som en brinnande buske. Och förberedde honom för vad han skulle göra. Att han skulle hämta ut judarna ur Egypten. Så jag läser det. Men Mose svarade, men om ni inte tror på mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sade Herren till honom, vad har du i handen? Han svarade, en stav. Och Herren svarade, kasta den på marken. När han kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för den. Men Herren sade till Mose, räck ut handen och ta den i stjärten. Då räckte han ut handen och grep ormen och den blev åter en stav i hans hand. Och Herren sa det till, Och Herren sade, så ska du tro på att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Herren sa sedan till honom, stick in handen i din famn. Och han gjorde så, och när han drog ut den så var handen vit som snö av spetälska. Sedan sa Herren, stick tillbaka handen in i din famn. Mose gjorde så, och när han drog ut den så liknade resten av hans kropp igen. Och Herren sa det, om du inte tror på dig eller lyssnar till det första tecknet så måste du tro på det andra tecknet. Men om du inte ens tror på dessa två tecken eller lyssnar till dina ord, ta då lite av Nilens vatten och häll ute på den torra marken. Då ska vattnet som du tog ur floden förvandlas till blod på torra marken. Ja, det är ju ett... Han fick ju se en del grejer där, kan man ju säga. Jag har aldrig sett sådana saker, så man tänker ju att... man tror ju att Mose hade tänkt att nu är ingenting omöjligt för mig. Herren har verkligen uppenbarat sig för mig. Jag har fått sett massor av saker att ske. Men han hade inte riktigt den känslan. Han var rädd och han var bekymrad. Och som man kan läsa fortsättningsvis i Moseboken, som jag ska också göra. Men han kände inte en glädje över det. Så som vi ibland kan känna när kanske Herren uppenbara saker för oss. Att vi känner att det där kanske inte jag vill göra. Det är kanske inte rätt. Kanske inte jag ska göra det. Kanske någon annan kan göra det istället för mig. För det hade ju varit mycket enklare. Så att vi fortsätter läsa i andra Moseboken 4, 10-13. Då sa det Mose till Herren. Herre, jag är ingen ordets man. Varken förr eller nu när du talar till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Herren sa det till honom. Vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara din mun och jag ska lära dig vad du ska säga. Vilket möte alltså. Han har gjort alla munnar. Han har skapat oss allihopa. Men... Och precis på samma sätt som Mose säger, eller som Gud säger till Moses i det ögonblicket, så säger han ju till oss att jag är era mun. Jag ska lägga orden i era mun. Och det står ju i Matteus 10, 19-20. När det utlämnar er, bekymra er då inte för vad ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer ges åt er i stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. Det är underbart. Vi behöver inte ens tänka på vad vi ska säga längre. Det är ju hur bra nyheter som helst. Men det är ju någon som hela tiden stoppar oss och når ut med det. Jag talar inte ut, max talar ut 30% av det jag får av Herren, kanske. Och jag tror att det är samma för allihopa. Skulle vi tala ut allting som Herren hade lagt på vårt hjärta, så tror jag att vi hade inte stått här idag, utan det här hade varit färdigt. Missionsbefallningen hade gått i upplåst och Jesus hade kommit tillbaka och vi hade varit i himlen. Men det finns en som jobbar ganska hårt för att vi inte ska nå dit. Och när han stoppar oss, när vi tänker att det här är inte från oss, min mun är trög, jag har inte talet och gåva, jag har scenskräck. Det finns 100 problem som stoppar oss. Då stoppar ju han inte bara oss, utan han stoppar ju vad skulle hänt om vi hade gått till lika när vi hade sett den här människan som vi hade sett i en bild. Vem är vi att inte göra det egentligen? Jag har känt så en gång, förra gången jag var här och predikade, så då berättade de när jag hade varit i en skola och jag inte bad frälsningsbönen med dem. Vem gör det istället för mig? Vem gör det istället för oss när vi har fått en bild utav Herren? Det han har gett till oss, det ligger ju på oss. Och vi ska fortsätta läsa om Mose. Det här är intressanta kommer, tycker jag. I andra Moseboken 14:13-15. Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Då upptände Herrens vrede mot Mose och han sa det: har du inte din bror Aaron, leviten? Jag vet att han kan tala och se, han är på väg för att möta dig. Och när han ska få se dig ska han bli glad i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun, och jag ska vara din mun och hans mun, och jag ska lära er vad ni ska göra. Det är ju helt otroligt. Den samma rädslan som stoppar Moses stoppade oss också. Jag, varje gång jag får frågan när jag ska predika eller vara med i tv eller liknande grejer, så är jag jättenervös. Jag har scenskräck, det kanske inte märks så jättebra, men det var hela min gymnasietid och skolgång så har vägrat att ens prata inför två personer. Det har varit vid ett bord i sådana fall. Jag skulle inte ens kunna drömma om att stå så här och prata inför alla er. Alltså det går bara genom Jesus Kristus, ingenting annat. Åh, Herrens vrede vill man ju inte upptända direkt som Mose gjorde det. Herren blev vred. Ja, jag hade inte velat vara Mose i den stunden. Men precis i samma stund som Herren blir vred mot Mose så kommer han med en lösning direkt. Så att Mose kan gå den vägen som Herren har kallat honom till att göra. Den kallelsen som Herren har lagt på era hjärtan spelar ingen roll. Om vi inte vågar eller om det är saker som sätts emot. Jesus och Gud kommer komma med lösningar. Han kommer komma med möjligheter. Han kommer sända personer i våran väg för att hjälpa oss att lyckas så att vi uppfyller den kallelsen, den uppdraget han har lagt på våra hjärtan. Jag behöver bara dricka lite vatten. För vi har ju en god Gud. Han vill ju att vi ska lyckas. Och när vi lyckas så lyckas ju han med det han har planerat. Att Jesus ska komma tillbaka. Det enda sättet att lura djävulen, det var att Jesus dog på korset för våra synder. Och alltså vi har ju en kallelse. Jag kan även kalla det talenter att förvandla. Alltså jag ska läsa ifrån Matteus 25, 14-30. Det är om talenterna. Så jag ska läsa den. Den är lite lång, men hoppas ni har tålamod med mig. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem det sin förmögenhet. Han gav 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga, sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre hem och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då bara fram 5 talenter till och sa det: du anförtrodde mig med 5 talenter, här har du 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa det till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom det till den som hade fått 2 talenter. Kom fram och sa det: herre, du anförtrodde mig med 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa det till honom: bra, du god och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herrens glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa det: herre, jag visste att du är en hård man som skördar det du inte har sått, samlar in det du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: din usle och late tjänare. Visste du att jag skördar det jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut? Då skulle du satt in mina pengar på banken så jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret utanför. Där ska han gråta och gnissla tänder. Ja, Det är ett ganska intressant stycke. Det handlar ju egentligen inte om talenter, utan det handlar ju om våran gåva och våran kallelse. Det vi, att vi verkligen förvandlar det som vi har fått för inte. Att någon kanske är jättebra på att baka bullar, så att vi använder just den grejen då till Herrens glädje. Och jag vet att man kan ha svårt med det här, för inte kommer Jesus kasta ut någon i mörker så han behöver gråta och gnissla tänder. Det låter ju väldigt hårt. Men vi ska inte fokusera på just den delen, utan för det spelar ingen roll om vi fått 10, 8, 6 eller 3 eller en talent. Det viktigaste är hur vi använder det, och att om vi inte har använt det tills idag, så ska vi börja idag använda våra talenter, våra kallelser, våra gåvor, våra mission, det som ligger på vårt hjärta. Så att hur använder vi de här talenterna då? Alla har väl inte samma gåva? Alla har väl inte samma kallelse? Alla har väl inte samma sak som ligger på deras, våra, alltså på allas hjärtan? Som Ulla och nu tappar jag namnet på det, Anders. Pratar om, så kommer det en Salemfestival nu. Det är perfekt tillfälle för den som känner, och även för de som har känt, att jag vill använda mina gåvor. Alltså det som Gud har lagt på mitt hjärta ska jag kunna använda. Det spelar ingen roll om vi står en timme vid en hoppborg och håller vakt där. Eller om vi står och bakar bullar, eller om vi står i grillen, eller om vi bara går med i marschen som kommer vara hela vägen hit för att synas och att vi är ett enat folk. För det är dags att våra kallelser, våra talenter kommer till användning. Vi har inte råd att inte använda dem. Och jag har ett bibelord från första Korinthierbrevet 4-6, förlåt mig. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Så här verkar ju oss alla som har tagit emot Jesus. Men känner vi alla att vi använder vår fulla kapacitet för Herren? Jag känner inte att jag gör det varje dag. Ibland så när jag kommer hem från jobbet så kan jag känna mig trött. Jag kan känna mig att jag orkar inte mer idag. Och det är helt okej. Men så länge vi ser till att förvandla det vi har fått. Att vi i alla fall använder. Det spelar ingen roll om vi har fått en talent som sagt. Utan att vi ser till att använda den så gott det går. Är ni med på det? Ja. Och så ska jag läsa ifrån första Korinthierbrevet 12:14-24. Det handlar om Kristi kropp. Så jag ska läsa den. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Om foten sa det, jag är inte hand, så hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det, jag är inte öga, så hör jag inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktseendet? Men nu har Gud satt samman alla delar i kroppen, var och en av dem som ville. Och om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Det är ju när vi är en i Kristi kropp. När vi samverkar för att hela Kristi kropp ska komma i rörelse. Att den som kanske känner att den är trött, att den känner att den är svag, att hela Kristi kropp styrker upp till den personen och hjälper den personen. Och att vi ser en person som kanske går på en jättestor gåva, en kallelse, att hela Kristi kropp ser till att lyfta upp den personen så hans eller hons kallelse kommer till användning. Att hennes gåvor eller hans gåvor kommer till fullo. Och jag ska fortsätta läsa det, men jag ville bara ta en paus och trycka in det här att hur viktig Kristi kropp är. En lem kan ju inte verka för sig själv. Eller hur? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Öga kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver inte er. Nej, tvärtom. är det delar av kroppen som verkar svaga, som är mycket mer nödvändiga. Och det är delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och den som vi blygs för skyler vi med så mycket mer större anständighet. Något som våra anständiga delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla andra delarna med den. Ja, visst är det underbart. Allt står ju här i vad som behövs för en församling. Jag blir lite varm. Det är bra. Så att det här betyder egentligen så här. Finns det någon splittring i Kristi kropp som är församlingen? Vad ska vi göra då? Vi sluts upp mot det. Vi bygger upp. Sprickan ska bli hel igen. Ja, men, och om inte det här fungerar, Kristi kropp, så kan vi sitta här på tisdagarna och be för väckelse i 10 år till utan att det kommer hända något. För det är först när Kristi kropp är hel, det är då väckelsen kommer komma. Det är då mångfalden, och det är då det kommer strömma folk in i hela Kristi kropp. Inte bara denna församling, utan alla andra församlingar i området Sverige, världen. Men någonstans måste det börja. Jag börjar gå in för landning, så lovsångsteamet kan ju komma upp. Så om Kristi kropp fungerar som den ska, så behöver vi att alla ett ansvar för att Jesus ska komma tillbaka. Då måste vi ta del av det arbete som finns i Kristi kropp. Och jag säger inte det. Jag är inte här idag för att döma de som inte känner att de tillfogar något, utan för att styrka de som inte tillfogar något, och de som känner att jag kan göra så mycket mer. Det är inte för att liksom peka ut någon, eller det är inte för att göra någonting, utan det är för de som inte känner att de bidrar, eller att de känner att jag vet inte vad jag ska göra. För det som är idag är att vi ska styrka och vi ska bygga upp och vi ska se till att var och en kommer till användning. Och känner du att du kanske inte vet vad du ska göra, du känner att du kanske inte har någon frid i vad du ska göra, så har vi förebedjare här idag som står redo, som gärna tar emot er och ber. Och jag ska avsluta lite grann med ett vittnesbörd som styrker det hela, att när Kristi kropp arbetar som en. Vi i församlingen brukar ju åka till Bangladesh ibland, en gång per år. Och då åker vi till en annan del, en annan kyrka, en annan del av Kristi kropp för att hjälpa dem. Vi är inte bara där för att se människor frälsta, vi är inte bara där för att se helande, utan vi är där för att hjälpa dem så att de ska kunna klara sig själva, att de ska kunna stå på egna ben. Så att för 2 år sedan så var jag med i Bangladesh för andra gången. Då hade vi hade seminarier för att de skulle kunna få lite utbildning och de skulle kunna få lite mer på bena. Och då kan vi som kanske känner att vi har kommit längre, att vi kan dela med oss av det vi har fått. Det är så Kristi kropp fungerar också. Vi ger till de delarna som inte har än. Så att vi hade seminarier där. Seminarierna hade handlat om ungefär samma sak hela veckan, utan att vi egentligen hade planerat det. Så en av dagarna så skulle det handla om bön, om förbön, om helande. Och det var ett helt underbart seminarium. Hela veckan var helt underbart. Vi fick se hundratals bli frälsta. Men på den sista dagen där så var det en kille som kände att han ville också testa på det här och be för någon. Så senare på kvällen så kommer han fram till oss i teamet och säger så här att det sitter en man i rullstol där borta som är lam. Kan ni be för honom? Det enkla svaret hade kunnat vara, ja men det kan vi göra. Men han har ju precis suttit en hel vecka och fått information hur han ska göra, hur han ska nå ut. Så vi sa, det är bättre att du går. Så att den här killen skulle för första gången be för någon i sitt hela liv. Han väljer någon som sitter i rullstol som är lam. Det kallar vi tro. Så att han gick ju fram till den här mannen, en äldre herre som satt där i rullstolen. Och enkelt la sina händer på honom. Och jag vet inte exakt vad han sa, men jag var inte där. Så han sa väl någonting i Jesu namn var helad. Och mannen ställer sig upp och går. Ja, det är helt underbart. Och då är det ju tecken på att Kristi kropp fungerar. Att när vi kan åka och utbilda, eller kalla det vilket ord du vill, utbilda kanske fel ord, men motivera och bygga upp så att de kan kunna stå starkare och senare nå ut till alla de här byarna, alla folk där. Det finns ju mycket arbete som helst där att göra. Jag tänkte, jag var i Stockholm förra veckan. Jag var på två predikningar på söndagen. Jag fick se 8 personer bli frälsta den dagen på en och samma dag. Så att jag kommer avrunda med en frälsningsbön och lite andra grejer. Men vad den här killen som hade varit med om att be för den här lama mannen sa innan han kom hem. Det var så här, men jag, nu har ju den här gåvan som jag kan ge vidare. För min, om det var pappa eller farfar, spelar ingen roll egentligen, ligger döende hemma. Så jag ska skynda mig hem och be för honom. Och det är ju helt fantastiskt att man har fått en sådan tro. Och alltså ett helande är alltid underbart. Och vi gläds alltid över att någon blir helad. Och vi... Ibland så kan vi se det som att det är det bästa som finns ibland. Att när folk blir hela, jag blir helt exalterad när de blir hela. För jag ser hur Gud verkar, jag ser hur han rör vid någon. Och jag ser att Gud kan sättas på prov nästan. För han kommer hela, han vill hela. Vi befaller att folk ska bli helade. Men det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste för den där mannen som låg hemma för döden, det är ju vart han har sin hemadress. Det spelar ingen roll hur många gånger man blir helad om du inte har din adress i himlen. Och det är det som är det viktigaste, att när vi går ut till folk att alltid erbjuda frälsningen, för att helad kan de bli imorgon också. Men frälsningens dag är här idag. Så att jag tänkte, om alla blundar och böjer sitt huvud. Så för 5 år sedan tog jag själv det här beslutet att säga ja till Jesus. Det var i Oslo. Jag hade levt ett ganska destruktivt liv. Jag kände ingen hopp, jag kände ingen glädje. Den enda utvägen för mig var Jesus. Så om du känner att det är någonting som verkar i ditt hjärta, någonting som har gått och grott i ditt hjärta, någonting som du behöver ha uppgörelse med, så är Jesus är här för att ta vår synd och för att styrka oss och ge oss glädje och hopp i livet. Så finns det någon här inne som vill ta emot Jesus, så kan ni räcka upp handen. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Fader. Tack Jesus. Så jag ska göra en annan uppräckning också. Det är, om det finns någon här inne som känner på sig att de kanske inte har använt sin talent, utan känt att det kanske har gått förbi, och känt att jag inte hittat min grej. Om alla blundar, så de som känner att de vill, idag ska bli ändring på den dagen. Idag ska jag börja använda min talent, min kallelse, min gåva. Kan ni räcka upp handen? Ja, tack Jesus, tack Jesus. Jesus har sett er hand. Och så finns det en tredje grej jag vill ta. Finns det någon som känner att de har kanske kommit bort ifrån Jesus, att de tog ett beslut för många år sedan men känner att jag har kommit på sidan, jag har glidit ifrån det här med Jesus och vill komma tillbaka till honom som den förlorade sonen eller dottern? Kan ni också räcka upp er hand om det finns någon? Ja, tack Jesus. Gud ser er hand. Ja, tack Jesus för att den frimodigheten som finns här i Jesus. Tack för dem som känner att de kanske inte riktigt har gjort allt. Vi ber att det ska vara en ny dag idag. Idag ska du komma med nya uppdrag, nya kallelser, Herre Jesus. Tack att du ska komma och möta var och en här idag, Herre Jesus. Tack att var och en ska kunna sättas i funktion i din kropp, Herre Jesus. Tack för att du kommer med nya bilder, med nya visioner, med nya kallelser till dem. Och även gamla kallelser som har legat på deras hjärta, att det ska komma upp igen, Herre. Tack Fader att du kommer att möta var och en här inne. Tack att du kommer att möta dem som vill säga ja till dig igen, Herre. Tack Fader att det är aldrig för sent att komma tillbaka till dig, Jesus. Dörren är alltid öppen, Herre. Tack Fader för att du är god. I Jesu namn. Amen. Så...